Detta är ett närradioprogram som innehåller partipolitisk information från Socialdemokraterna i Gällivare inför valet 2026. Programmet sänds ut vid inspelningen och sedan 2 timmar i veckan under 2025. Programmet är producerat och finansierat av Socialdemokraterna i Gällivare. Mer information finns på gällivare@socialdemokraterna.se. Ja, välkommen ska ni vara till ännu en timme med Socialdemokraterna i Gällivare, närradio. Och i studion idag, Thomas Jonka, det är den röst ni hör. Och så en bekant som har varit borta från studion ett tag, Johannes Sundelin sitter till vänster. Och det är länge sedan du har varit med nu.
Jajamän, jag vet inte fasen hur länge det är, men det känns kul att vara tillbaka. Det är alltid roligt att prata här och ja, men ha samtal.
Och vi ser ju på Facebook så följer man ut och flyger och far och åker tåg och buss och bil och allt.
Jajamän, det är full fart. Jag brukar ju säga när jag får frågor att hur ofta är du hemma? Ja, säger jag, 33% är jag i Gällivare, 33% i Luleå och 33% på annan ort. Lite skämtsamt, men det stämmer ganska bra när jag räknar ut.
Men blir det inte 1% kvar då?
Jo,
ja, men den, vad gör du med den?
Den håller jag för mig själv. Nej, jag skojar bara, ungefär så ser det ut.
Ja. Ja, vi konstaterar att du åker med alla möjliga färdmedel. Det är nog bara båt vi inte har sett dig åka. Har du åkt någon båt?
Det har faktiskt hänt, men inte den här. Men under förra året så åkte jag båt när vi var i Georgien faktiskt.
Jaha, ja. Alltså det kommer det också. Mm. Men ska vi börja lite smått med att den allmänna stämningen inför valet. Du sitter ju i Norrbotten distriktsstyrelsen i Norrbotten. Du sitter i regionstyrelsen. Och du är väl bekant med mycket på nationell nivå också. Stämningen inte? Märks att det börjar bli valår?
Ja, men det gör det. Folk och partierna börjar positionera sig. Men jag tycker också att det känns som att det finns ett förändringstryck. Att människor ute i samhället vill ha något annat än den här regeringen som styr nu. Jag tänker på de senaste beskeden om att man kommer lämna efter sig ett budgetunderskott på över 360 miljarder. Och det här är ju någonting vi känner igen från när tidigare borgare regeringar har haft. Att varje gång de har styrt så lämnar de efter sig ett massivt underskott som vi måste komma in eller andra partier måste komma in och sopa bort. Så det är en sån där sak.
Ja, men tror du folk fattar det där? Det är ju jättebelopp liksom som man måste börja arbeta ihop igen då. Men tror ni folk har kläm på det? Har man kläm på det? Det är enorma pengar.
Jag vet inte, men jag tror att folk börjar se om att det den här regeringen gör, det är att låna stora summor till staten för att kunna göra skattesänkningar istället för att satsa på det vi gemensamt själva behöver. Och jag tänker hur världsläget ser ut nu, så ser vi på område efter område där staten också drar undan fötterna för kommuner och regioner, och vi ska prata lite grann längre fram om det. Men jag tror att människor börjar se vad den här politiken leder till, och det gör att man ser ett alternativ i Magdalena Andersson som en framtida statsminister. Men det är inget enkelt läge, och jag tror också med hur världsläget ser ut så tror jag folk i allmänhet har en frustration kring politik i huvudtaget. Liksom att man förväntar sig att en politiken ska vara vuxna i rummet som kan lösa problemen, och många gånger så känner människor att man bara ser det här fightandet.
Jo, vi har väl alltid haft det som en princip att vi ska ha ordning och reda i statsfinanserna. Så det låter tråkigt, men i grund och botten är det viktigt.
Nej, men jag tror det är precis som i sin egen hushållsekonomi, att man kan inte göra de roliga delarna om man inte har koll på de stora fasta avgifterna. Och det är klart att om det staten gör nu, det är att sänka sina intäkter genom att sänka skatten för människor, men då också ändå lånar pengar för det. Och det är ju lika håll i huvudet som om du och jag gör det i vår privatekonomi, att vi köper bil på bil på bil fast vi inte har råd, och så kommer det massiva amorteringsräkningar och ränteräkningar som vi ska hantera, och det är det som faktiskt händer i Sverige idag.
Nej, och på något sätt så hinner det ju i kappen till slut. Alltså lånar du pengar ska du betala tillbaka det, och med ränta dessutom oftast.
Så är det.
Så att jo. Men det är en sak som, vad pratar folk mer om här? Det här med att man sätter sprätt på för mycket stålar i den här regeringen.
Men jag tror också att det finns en frustration kring arbetsmarknadspolitiken. Vi ser ju att det är ganska stora delar av landet är hög arbetslöshet. Vi vet ju att det finns upp till 14% arbetslöshet. Och så har vi ju här i Norrbotten under 2% i vissa fall. Så vi skriker ju efter arbetskraft här i Norrbotten, medan man i södra Sverige har ganska hög. Men det finns inga incitament från regeringen där man kommer med lösningar hur man ska få människor att vilja flytta hit vars jobben finns. För det var ju tvärtom, när jobben inte fanns här, då förväntades vi i norr flytta söderut. Men det finns inte samma tryck nu när det är tvärtom då, att de som är söderut ska flytta hit och ta jobben.
Nej, det, då på 60-70-talet när det var tvärtom, så att säga, så fanns det ju både morot och piska, så att säga, i det hela. Att det var att prova på besök på jobb och på industrierna som hippet. Nej, men nu är det högsta arbetslösheten även nästan i Skåne, där i krokarna, visst är det så?
Så är det. Och ja, bara för att knyta an till det du pratar om nu här, det är ju att kommunen har ju själv varit tvungen, med den majoriteten som styr nu med S, MP och med stöd av V, har ju tagit fram ett paket där man erbjuder människor som vill komma hit och ta jobben också ett antal saker som ska försöka vara som ett incitament för att man ska flytta hit.
Ja.
Men det är inte kommunerna som ska behöva ta det ansvaret, utan det borde vara staten som ska se till.
Mm.
För statens kostnader blir ju lägre om människor kommer i arbete och människor mår bättre. Så det borde ju vara en regering som påstår sig vara ett parti som står för det de säger, mindre bidrag. Men de gör ju ingenting för att människor ska komma in i arbete. I alla fall väldigt få saker.
Ja, ja. Men är det här grejer som folk pratar om stup i kvarten så där när du sitter på tåget och fikar någonstans eller?
Nej, men arbetslösheten kommer faktiskt upp när alla börjar se vilket behov vi har. Och vi räknar i Norrbotten att vi behöver 30 000 nya medarbetare för att kunna ta de jobben som skapas i industrin. Men också för att täcka upp de jobben som behövs på grund av vår åldrande befolkning i välfärden. Så av de här lågt beräknade 30 000 nya människorna som behöver komma hit, så är det 13 000 som behöver jobba inom välfärden. Och här behöver vi stora mängder, och det här pratar folk om. Så när de då ser att det finns arbetslöshet i andra delar, då är det en sån där fråga. Men mest tror jag folk ser på sin privatekonomi också, med den inflation som har varit de senaste åren, även om den är lägre nu, så är ju matpriserna betydligt högre. Jag menar, det var ju inte allt för länge sedan det var 8 av 10 barnfamiljer som åt av sina besparingar för att få månaden att gå ihop. Och även om det är lite bättre nu, så väljer ju regeringen inte att satsa på de som har det värst, utan man satsar mest pengar på de som redan har mest. Medan vi socialdemokrater till exempel säger att man skulle behöva satsa på höjt barnbidrag. Man skulle behöva satsa på ta bort karensavdraget, som ju är väldigt orättvist för de som måste vara på jobbet, som kanske jobbar i vården eller så. Jobbar man i tjänstesektorn som många mer högavlönade gör, ja, då kan man oftast jobba fast man är hemma med vård av barn. Men det kan man inte om man är det vi kallar arbetare. Nu tycker jag att alla arbetare är arbetare, men jag tror du förstår vad jag menar.
Jo, men det är ju enorma siffror där du säger att vi skulle behöva 30 000.
Jo, ungefär. Bara i Norrbotten.
Bara i Norrbotten i det hela.
Jo, det var så. Jag ska bara säga en till siffra. Jag tänker på det här med också med invandring och migration och sånt. Den politiken som förs nu på nationell nivå och även ur vårt eget partis perspektiv är, alltså, går tvärt emot egentligen det behovet vi har i Norrbotten. För tittade man 2023, så räknade Migrationsverket ut att det fanns ungefär 420, tror jag det var, yrken som var viktiga över 500 yrken som var viktiga för Sveriges utveckling. Av dem så var det brist i 427. Och av de 427 så var det 153 yrken som låg under miniminivån för arbetskraftsinvandringen. Alltså den här summan som man måste klara av att ha för att få stanna. Och i den gruppen var det också då, av de här 153, så var det alla som vi inte klarar av att försörja inom egen arbetsmarknad i Europa, utan vi behöver kunna ta människor utifrån. Så det är också så att vi har en annan, lite annan syn på migrationspolitiken här i Norrbotten, även om den måste vara uppstyrd, även om den måste vara naturligtvis att folk ska integreras. Men vi behöver ju att människor flyttar hit, annars kommer vi inte att klara av välfärden.
Nej, och det här är väl en grej som inte riktigt kommer fram. Och jag tänker på, jag såg något det var någon intervju med Jimmy Åkesson. Liksom. Han, det är ju mycket för att man ska få folk att flytta ut från Sverige, så att säga. Men han borde ju få frågan, hur ska Sverige funka? om så många flyttar ut och ingen flyttar in. Men den frågan borde han väl få.
Man tycker ju det, men jag känner många gånger att han kommer undan i det. Och det är klart att jag är helt för att vi behöver ha en restriktiv migrationspolitik så att vi inte tar in mer än vi klarar av att hantera. Mm. Att systemen hinner med, att man hinner integreras. Men här blir det ju ett stort problem, speciellt om man rycker upp människor som redan är integrerade. Det är som vi ser rapport på rapport i media kring. Det är ju helt vansinnigt att människor som har lärt sig svenska, kommer in på arbetsmarknaden eller går i skola, som har varit här under många, många år, då helt enkelt ska utvisas. Så vi ser ju till exempel med Socialdemokraternas försök att stoppa det här med tonårsutvisningarna, röstades ju ner av alliansregeringen. Och det är ju Sverigedemokraterna, antar jag, som styr i det. Så vi gång på gång på gång, vet du, visar Ulf Kristersson, Ebba Busch och de andra två partiledarna att det är Sverigedemokraterna som styr. Och jag förstår inte hur exempelvis ett liberalt parti som Liberalerna kan gå med på sånt där.
Nej. En grej som jag också funderar mycket på, det är ju att det verkar som att regeringen inte förstår den med skillnaderna inom landet. Att vi har en helt annan situation i norr och kanske stora delar av Västerbotten än vad man har i södra Sverige. Ja. Och den är tvärtom mot hur det var på 60-70-talet. Ja. Men det verkar som att det hörs aldrig.
Nej, och vi är ju, jag tänker i Norrbotten är vi 2,4% av befolkningen på 25% av landets yta. Ja. Och jag brukar ta det exemplet många gånger för att människor ska förstå den här storleken vi är i. Jag brukar också säga att Gällivare kommun, som är en av 14 kommuner i Norrbotten, kan täcka in alla kommuner i Skåne i samma kommun. Och då är det bara en enda kommun. Då förstår man hur stort Norrbotten är kontra övriga Sverige. Och vi ska tillhandahålla samma service på den ytan på relativt få människor. Det ska vara samma sjukvård, det ska vara tillgång till kollektivtrafik, det ska vara tillgång till skola. Och det är klart att det blir utmaningar om då inte staten ser våra olikheter och också ger oss förutsättningar att kunna minska de olikheterna eller sämre förutsättningarna. Ja, då kommer det vara svårt. Och det, vi ser ju på den här regeringen på område efter område där man drar undan fötterna. Vi ska prata om det senare, men bara Norrtåg, som är vårt regionala tågbolag som bedriver kollektivtrafik i de fyra nordligaste länen, har vi förlorat 83 miljoner kronor på 2 år. Alltså staten har pekat ut att den här trafiken är viktig, men för att Trafikverket inte får nog med pengar av regeringen så tar de under den perioden där vi redan har upphandlat trafik och rycker undan 83 miljoner. Ja, vilka är det som får stå för den kostnaden då? Då måste vi täcka upp det regionalt eller göra kraftiga åtgärder mitt under en period. För kostnaden är ju upparbetade när man har skrivit avtal med de som ska leverera trafiken. Och jag skulle kunna ta många sådana exempel där det sker så konstiga sådana saker. Och då brukar borgerliga politiker säga, ja men det är Trafikverket. Jo, men vem är ansvarig för Trafikverket och vem är ansvarig för att se till att det finns rätt budget? Jo, det är regeringen.
Jo, precis. Och det är väl det som är svårt. Det är väl en viktig sak i hela varan, att lyfta fram hur det här hänger ihop.
Ja.
Att vi säger ju att man drar in pengar från det ena och det andra, men att kunna beskriva effekten var ju tydligt när det gäller trafiken.
Och det där är bara tågen. Sen har vi ju neddragningar som de har gjort även på busstrafiken. Mm. Vi har ju någonting som kallas flygbilen som vi anordnar tillsammans med Trafikverket till de kommuner som inte har tillgång till en flygplats i närheten. Mm. Så har man då tillgång till en sån här flygbil. Den har man dragit ner finansieringen på också. Mm. Så att vi på regionen behöver gå in och täcka upp för den delen. Den här finansieras Trafikverket, kommunerna som är berörda och regionen. Men just för att det inte skulle bli ett glapp medan vi väntar på Trafikverkets besked, så var regionen tvungen att gå in och täcka upp de här summorna. Och det är gång på gång det händer. Vi ska prata lite mer om kulturen senare, men man har sänkt där. Man har tagit bort exempelvis finansiering för institutioner för språk och folkminne, där man då raserade strukturer man hade byggt upp under många, många år för att kunna jobba med minoritetsspråk och urfolket samernas språk.
Så vi hör att det finns en hel del att prata om i valrörelsen. Vad säger du, Johan?
Nej, men det gör det. Och jag hoppas verkligen att människor sätter sig in i det. Man behöver inte vara lika nördiga som du och jag och läsa in oss på det mesta. Men man måste förstå. Jag ska erkänna och säga att vi säger nästan alltid att det är ett ödesval. Mm. Men nu när vi ser de här effekterna på samhället, speciellt när vi har en sån här orolig omvärld, så är det verkligen ett ödesval när det gäller offentlig sektor. Ja. Vi har ju pratat om det många gånger tidigare, att 2024 så begärde Sveriges kommuner och regioner 24 miljarder för att kunna bibehålla den sjukvården man hade då. Alltså inte bättre sjukvård utan bara bibehålla. Och man fick 6 miljarder av staten. Så det här är ju, jag skulle kunna ta mängder av sådana här områden där man finansierar lägre och lägre summor. Och visst är det så att man har sänkt skatten, men det är de allra rikaste får den största delen. Och du och jag får också en liten skattesänkning, och säkert de flesta. Men då måste man sätta den skattesänkningen i förhållande till vad man förlorar och vad som blir sämre i samhället.
Ja, vi ska komma till det lite längre fram när vi tittar på att kommunpolitik och regionpolitik och rikspolitik, det hänger ju ihop.
Det gör ju det.
Men vi ska börja med din första låt. Vad har du valt först, Johannes?
Jag tog en Mumford & Sons låt som heter The Banjo Song.
Ja, vi kör det. On the dark side of the earth, where the creatures are out, I'm a man on the moon. Midnight round my neck, and sunrise on my breath, I still wait for you. And will you lay down all the things you've done? Don't turn your face around, you can't come undone. Well, hey, did you call? Did you fall? Do you need someone? Do you need someone? Well, hey, I'm a mess myself, but I think I could be someone. If you need someone, and I was alone, it was fine. I could deny all I like. I could just push back and make believe, and it was alright. But hey, did you call? Did you fall? Do you need someone? I could be someone for you. Now there's gold in your eyes, in this rosy fingered light, like a man on the moon. Out of sight, out of mind, never raise the alarm. Yeah, I'm just like you. Can you lay down all the things you've done? Don't turn your face around. And hey, did you call? Did you fall? Do you need someone? Do you need someone? And hey, I'm a mess myself, but I think I could be someone. If you need someone, I was alone, it was fine. I could deny all I like. I could just push back and make believe, and it was all. Ja, nästa del vi ska prata om, Johannes, det är ju, vi har skrivit rubriken, politiken hänger ihop. men lokalt, gör ju, region och riks. Och det är väl nästan det du har pratat om tidigare.
Jo, men det är precis, det är ju det vi har varit inne på, just för att symbolisera hur de här sakerna är. Att rikspolitiken skapar ju förutsättningarna för både region och kommunpolitiken. Naturligtvis är det ju så att vi betalar ju både kommunal och regional skatt. Men det är ju staten som sen också finansierar när man vill se förändringar eller skapar förutsättningarna kring många saker. Vi ska komma in på elnät till exempel sen, som ju är en avgörande fråga, eller kanske möjligheten att bygga bostäder. Kan man inte bygga bostäder i en kommun, som har varit svårt för oss här i Gällivare, ja, då är det också svårt att få skatteintäkter, för det är ju när man är skriven i kommunen man genererar en intäkt till kommunen. Så många gånger de här som är fly in fly out, eller de där man har svårt att bygga det här utifrån behovet bostäder, ja, då minskar ju möjligheten att också få in skatteintäkter. Men om man är exempelvis fly in fly outare, då förbrukar man ju ändå service här på orten.
Och det borde väl vara så att, att just där politiken hänger ihop, att om jag är sosse i Gällivare, så står jag för sossepolitiken, regionen eller nationellt. Det borde de andra partierna också göra, va? Men så är jag moderat i Gällivare, så ska jag ju stå för moderaternas rikspolitik också.
Men jag tycker det är en rimlig antagande att alla politiker som kandiderar under rubriken socialdemokrat, eller för den delen moderat eller kristdemokrat, också behöver skriva under på det, eller ta ansvar för den politik man driver på de olika nivåerna. Sen kan det ju alltid vara så att man som enskild person tycker att ett beslut, att det där gillar jag inte. Och det har ju du och jag exempel på i vårt eget parti, både lokalt, regionalt och nationellt, där vi tycker att nej, men det där var inte det bästa beslutet utifrån vårat perspektiv. Men vi måste ju fortfarande ändå stå upp för att det beslutet är taget.
Jo, jo.
Och det är ju, det tänker jag är en renhetsfråga. Vi vet ju till exempel Moderaterna här lokalt, de säger ju att de bara är ett lokalt parti, men det är de inte. Utan de måste ju ta ansvar för att deras regering, till exempel i den här frågan med Norrtåg, ger oss 83 miljoner mindre. De måste ta ansvar för att vi får lägre finansiering av kultursamverkansmodellen. Alltså alla de här delarna där man bedriver politik, eller för den delen när man gör någonting bra, så ska man också få cred för det. Och det tycker jag är en revlinnadsfråga. Återigen, inte att man måste hålla med exakt i alla beslut, men har man valt att kandidera under rubriken moderat, socialdemokrat eller så vidare, då måste man också ta ansvar för den politiken som drivs.
Jo, precis. Och det är ju inte så att du och jag har inte varit överens om alla SOS-beslut som är tagna. Nej. Men i stora drag så är vi ju överens om politiken i alla fall.
Så är det ju. Och den ideologiska grunden för varför man fattar beslut. Ibland så får ju både du och jag höra att ja, men ideologi spelar inte så stor roll på lokal nivå. Jo, det gör det visst. Mm. För det är vilken grundsyn man har. Sen kan jag inte säga att jag alltid tänker tillbaka till min grundideologi när jag sitter i kollektivtrafikmyndighetens arbetsutskott och pratar om enskild linjer. Men själva grundprincipen att jag tycker att alla ska ha del av samhällsservicen, och att vi därför har en skyldighet att tillhandahålla samhällsservice oavsett om man bor i Pajala, Tjonajokk eller vars man tillhör. Den vägleder ju mig när jag ska sitta och ta besluten, även om jag inte alltid gör det så synligt. Så att jag tycker också att vi måste tvätta bort den här diskussionen om ideologi, för det handlar ju om värderingar. Och jag tycker att de som ska fatta beslut, för i en valrörelse kan man ju aldrig ställa krav på att alla politiker ska veta exakt vilka beslut som kommer komma upp. Och därmed kan man ju då inte ställa hur kommer du agera i de här frågorna. Men om man vet att de har sunda värderingar, så vet de att det är det man utgår från när de här frågeställningarna kommer upp i kommunen, regionen eller nationellt. Så därför tycker jag det är viktigt också att man ställs till svars för, men nu har ni agerat på det här sättet på nationell nivå, varför? Jo. För det är ju det enda sättet liksom att kunna ta ansvar i den representativa demokrati som vi är. Att man också kan få frågor, eller att vi som väljare också ställer. Ja, men varför tog ni det där beslutet? Och så ska vi ju kunna, inte att man ska kunna svara på allt, men man måste kunna ta reda på det.
Nej, och vi har väl ett område som är i alla fall lokalt i politiken, det gäller väl kommunpolitiken, det är ju att vi vill ju att det byggs mer bostäder, va? Men då har ju regeringen tagit bort det här med investeringsstöd tidigare. Exakt. som vi hade tidigare, som gör det svårare att bygga bostäder som folk har att bo i.
Exakt, och då säger människor, ja men det är bara att bygga. Ja, men då blir problemet, ska till exempel toppbostäder bygga till ofördelaktiga villkor och stå för all risk? Ja, då blir det ju så att hyrorna kommer bli så extremt höga, så kommer människor kunna bo där. Och det är därför man hade investeringsstödet, precis som du är inne på, för att kunna få lägre kostnader på hyrorna när de väl är byggda. Och det behövs ju på sådana här orter, inte bara i Norrbotten, utan det finns flera andra. Ta Gotland behöver också ett form av investeringsstöd, och Åre där man driver upp priserna på grund av att det är mycket turism, så att till exempel en sjuksköterska eller undersköterska inte har råd att bo i Åre kommun. Alltså det blir ju kontraproduktivt och en rovdrift på befolkningen som faktiskt bor och lever där, om det är så att det blir för dyrt eller för svårt för dem att kunna bo. Ta ett exempel som att 25% av alla småhus är uppköpta av industrin, eller att det för några år sedan, även om jag vet att det inte är samma nu, men att det för några år sedan var 17 års kötid till centrala Gällivare. Ja, men då tappar ju de här förändringarna som vi gör lokalt, då tappar ju de legitimitet, för människor blir irriterade. Men varför ska vi behöva få mycket dyrare för att det sker en grön omställning eller vi har gruvorna här? Och det är det som staten inte ser, att man måste gå in och kompensera för att det ska finnas legitimitet, att det är här man tar ut våra naturresurser, att det är här vi bygger hybrid. För det skapar fördyringar för oss lokalbefolkningen, och då måste staten också ta ansvar, men det gör man inte.
Nej, och det borde väl vara ganska rimligt. Det schyssta bananer och schyssta att vi spelar med samma spelregler. Att
exakt.
Är vi rikspartier som jobbar lokalt i Gällivare, så har vi ett ansvar för rikspolitiken också. Va?
Ja, men så
och
är
det har ju vi tagit alla. Det borde väl alla andra ta.
Så är det. Och det är ju som du och jag sa. Vi hade ju förmånen att välkomna Magdalena Andersson hit rätt nyligt. Vi är ju inte alltid överens med allting, men då tar vi upp det med nationella politiken. När Magdalena Andersson kommer hit, eller när vi har samtal internt med partiet om vad vi ska skriva för motioner, eller när vi ska ha dialog med Mikael Damberg eller Anders Ygeman eller vem det än är i partiet. Så vi får ju fram vad vi tycker på lokal nivå, och på så sätt kan vi också ta gemensamt ansvar. Och det tycker jag att alla lokala partier har, som också, som du är inne på, har en riksorganisation.
Ja visst, och det är demokratiskt schysst också. Om vi har en annan uppfattning i partiet, då tar vi upp det längre upp i partiet, och då ska det också höras i det. Okej, vi ska lyssna på mer musik som du har valt.
Nu ska vi lyssna på en av mina favoritartister, som faktiskt inte har varit favoritartist så länge. Men några kompisar drog med mig till Stockholm och kolla på en livekonsert med Ed Sheeran. Så vi ska lyssna på hans låt Sapphire. You color and fracture the light. You can't help but shine. And I know that you carry the world on your back. But look at you tonight. The lights, your face, your eyes exploding like fireworks in the sky. To our feet now, you know the truth is, we could disappear anywhere, as long as I got you there. When the sun dies, till the day shines, when I'm with you, there's not enough time. You are my spring flower, watching you bloom wild. We are surrounded, but I can only see the lights, your face, your eyes, exploding like fireworks in. Chamma,
Ja, nu ska vi prata Norrbotten i rikspolitiken. Och då blir det mycket el.
Ja, eller hur, Johannes? Ja, men det blir det. Ja. Vi kommer prata några av de sakerna som vi kanske redan har berört. Men det är ju den här problematiken när staten, oavsett vem som styr, rycker undan förutsättningarna för någonting man tidigare har gjort. Jag brukar prata många gånger när jag är ute om kulturen, att de senare åren så har ju regeringen dragit ner på finansieringen till exempel kultursamverkansmodellen. Och det i sin tur leder ju att vi måste kompensera på regional nivå för någonting de tidigare betalat. Och då innebär det ju att någon satsning som vi hade tänkt göra behöver utestå. Så varje gång staten finansierar lägre eller drar undan någonting de tidigare har gjort, så måste region och kommun kompensera för det. En sak är ISOF som vi nämnde tidigare, där man tog bort 20 miljoner från finansieringen till den institutionen. Sen när det varit väldigt livat, då tog man tillbaka och satte tillbaka 20 miljoner. Men då tog man det från regionerna och kommunernas pengar som man satsar på för andra, för använda för minoritetsspråk och urfolket samernas del. Och då hade man redan hunnit säga upp folk, så strukturerna man hade byggt upp blev sönderslagna. Och det finns en mängd sådana saker. Folkbildningen, studieförbunden har ju förlorat en tredjedel av sin finansiering. Och det är ju också någonting som slår väldigt hårt på exempelvis förmågan ute i kommunerna att ha replokaler åt sina band. Och då kan man tänka, ja men är det så farligt att replokaler försvinner? Ja, men någonstans börjar ju de som idag är den stora exporten, de stora musikerna som drar in pengar på konserter och säljer skivor, som då bidrar till att Sverige får intäkter som man kan göra satsningar på. Om vi inte har det fundamentet som har gjort att vi har blivit stark export av exempelvis musik, som ju replokaler och sånt är, hur kommer framtidens musikindustri se ut? Hur kommer folkbildningen att se ut när man drar ner finansieringen av folkskolor? Bara de senaste åren har vi tilläggsfinansierat 4 miljoner från regionens del för att kunna kompensera lite grann för det man har dragit ner.
Och folkbildning har ju varit ett kännemärke för Sverige under stor delen av 1900-talet. Att en jämlikhetsfråga, men också en fråga att bygga upp kompetens i detsamma. Även om man inte hann skaffa sig all kompetens i vanliga grundskolan, så fick man en chans sen att gå på folkhögskolor. Och det har varit ett framgångsrikt recept för Sverige.
Ja, och precis. Inte bara det att människor också hittar ett syfte eller kan hitta tillbaka till någonting om de inte kände att de var mogna att gå i skolan när de väl gick det först, utan man kan söka det senare i livet. Och också då vara en väldigt bidragande part i samhället, i och med att man hittar jobb på ett annat sätt när man har utbildning. Och de förutsättningarna då att kunna plugga senare i livet försvinner ju om vi inte har kvar de här delarna. Och jag tänker, alltså bara för att exemplifiera bristen på kulturområdet, så vi ser ju i krigsdrabbade länder som exempelvis Ukraina att de satsar mer på kulturen. Jo, varför gör de det? Jo, för att de ser att det är en avgörande fråga för att människor ska orka med och ha en försvarsförmåga. Så de här basala delarna där man har en mötesplats, där man kan dela någonting tillsammans, kanske i vissa fall glömma bort att det pågår ett krig, men liksom ha förutsättningarna att ha en försvarsförmåga hos befolkningen är avgörande för kulturen. Vad gör vi i Sverige? Även om vi inte är ett krigsläge, så har vi ju sällan haft en sån här orolig tid med stora polariseringar och elände i världspolitiken som vi har nu. Ja, vi drar ner. Och ett exempel på det här, som jag var på toppolitiska filmmötet i Göteborg för att prata om hur vi påverkas regionalt. Ett exempel som togs upp där, det var att på kulturområdet har regeringen inte lämnat ett enda förslag under hela mandatperioden, och då har det ju snart gått 3,5 år. På justitieområdet har man 30 positioner som nu man ska ta ställning till, men på kulturområdet har man inte levererat en enda. Alltså det är ju ett tecken på bristen på politiskt ledarskap. Och jag förstår att vi behöver satsa på försvarsfrågor, att vi behöver satsa på justitieområdet med minskade kriminalitet och de delarna. Men om vi vet att kulturen exempelvis är en avgörande del för försvarsförmågan, då borde vi åtminstone kunna leverera förslag på området också.
Nej, och jag såg något program från Ukraina också där man kunde se föreställningen i tunnelbanan. Ja. Alltså där man var i skyddsrummet och sådär, hur viktigt det är. Och det känner man på sig också. Ja, både du och jag går ju på teater och allt möjligt. Ja. Att Vad härligt det är att gå och se en föreställning. Och inte, det är inte bara föreställning, utan jag träffar ju folk också.
Ja.
Och snackar med folk. Och det lever man på ett bra tag. Det behöver... Så man börjar längta till nästa sväng.
Ja,
nu går jag och längtar efter den här om Sara Leander. Ja. Som kommer ganska snart.
Det lyssnarna, om ni har möjlighet. Så 17.3 kommer Katarina Evelöv. Ni vet hon som är känd som huvudrollsinnehavaren i Tomten är fart i alla barnen.
Ja.
Där hon spelar Sara Leander, som ju var en ifrågasatt personlighet som tog väldigt tvivelaktiga val under nazismens tid och blev stor i Tyskland. Men den här föreställningen handlar om när hon gör upp med den tiden och den bitterhet hon lever i, att andra blev förlåtna men inte hon. Så boka biljetter och se den, det kommer bli en fantastisk föreställning.
Nej, och jag har ju sett tidigare en föreställning som Riksteatern också hade, det var ju Mulla Billqvist. Den tror jag såg i Hackas.
Alltså.
Mm. Och det var en fantastisk föreställning och jag på alla sätt och vis liksom, ja. om Ulla Billqvist liv och leven och historia. Det var jättespännande.
Ja, men det ger mycket om man träffar människor som man annars inte hade träffat. Man delar upplevelsen med andra. Men bara för att gå tillbaka till, nu tog jag några saker från kulturområdet, men vi ska gå in på elen också, för vi vet ju att här i Norrbotten har vi ju 8 stora gröna omställningsprojekt som finns, och de 8 gröna omställningsprojekten kan leverera 2-3% BNP-ökning, alltså väldigt stora värden för staten. 100 miljarder i ökade exportvärde, 35 miljarder i ökade skatteintäkter som staten och regeringen kan använda för olika insatser. Men det som är problematiken just nu är att vi ser en väldigt stor oro på elmarknaden, och de här gröna omställningsbolagen är ju väldigt beroende av el, eftersom att det oftast är den största löpande utgiften de har när man ska exempelvis göra vätgas och alla de här delarna som
ja, det är ju elen som ska ersätta diesel, så att säga.
Ja men så är det ju, och då behöver det finnas för det första långsiktighet, att man vet att staten ser till att det finns långsiktiga förutsättningar, för ska du som privat investera massa pengar i exempelvis Stegra eller Hybrid eller vilket den är. Nu Hybrid är ju statligt ägt, så det var kanske ett dåligt exempel, men ska man investera stora pengar oavsett som företagare eller som privatperson, då måste man ju veta att de här grundläggande sakerna, som exempelvis då el som är en av de viktigaste delarna, att det är långsiktiga spelregler, att man vet att det är ungefär de här priserna som det håller sig kring, att det är de här reglerna som gäller. Och just nu har vi ju både en elområdesprisutredning som staten har tillsatt, där vi inte vet hur man kommer göra. Idag har vi ju 4 elprisområden, och vi är ju oroliga att man kommer föreslå att det ska bli ett och samma, och då kommer det bli extremt mycket dyrare elpriser i SE1, som vi är då i norra Sverige. Och det är ju inte bara farligt för att vi har vinter 4 gånger längre än exempelvis Skåne. Så att då kommer det ju bli dyrare för oss att bedriva samhällsservice eller att leva i Norrbotten. Och då är vi återigen inne på de här sakerna. Det att om man har sämre förutsättningar att bedriva exempelvis kollektivtrafik eller service, då måste staten också gå in och kompensera så att vi har möjlighet att utjämna. Och skulle det här gå igenom, att det blir så att det blir ett elprisområdesutredning, då blir det dyrare för oss att leva och bedriva samhällsservice. Men det är också så att vi riskerar att tappa stora investeringar. Vi gjorde en utredning med, tillsammans med Region Västernorrland, så anlitade vi ett företag som har tittat på en rapport på att om det skulle bli ett elprisområde, så blir det 16 miljarder dyrare att bedriva industri i Norrbotten. Det skulle bli 8 miljarder billigare att göra det i södra Sverige i de elprisområdena. Men då ser du att det är en skillnad mellan 8 och 16, så det skulle fortfarande för helheten i Sverige bli negativt med 8 miljarder. Och det är sådana här grejer som vi nu försöker lämna upp till staten och säga, det här är det ni kommer skapa om ni gör sådana här saker. Men vi upplever många gånger att man inte lyssnar.
Men man verkar inte ha något helhetsgrepp om det här. Att överhuvudtaget det med helhetsgrepp om elfrågan överhuvudtaget.
Nej, det känns som att man inte har det. Och Ebba Busch, som säkert har goda intentioner, verkar inte vilja att lyssna på de här argumenten. För när vi träffade statssekreteraren hennes, Maja Lundbäck, med tillväxtberedningen, så var hon helt ofrågande och sa att jag pratar med företagen och de säger inte att det är någon oro. Men alla företag som vi regionalt pratar med är oroliga över den här elprisbilden. Och det är också så att de flesta har säkert hört att man har byggt den här Aurora Line, som är en kapacitetsöverföring mellan Finland och norra Sverige.
Jo,
den har ju ökat överföringskapaciteten med över 40%. Men vi ser ju att på ett års basis, så om man tittar på priserna, spotpriserna för ett år sedan och spotpriserna nu, så har det blivit 300% dyrare el i norra Sverige på grund av den här överföringen. Och vi behöver bygga bort flaskhalsar så att det finns överföringar. Men om vi inte tar hänsyn till att de låga priserna har lockat stora industrier hit, ja, då kommer vi också tappa i konkurrenskraft i Sverige. Så det borde vara statens intresse att se till att vi fortfarande har låga elpriser här, så att vi kan locka till oss de här stora företagen som skapar jobb och tillväxt. Jag sa ju de här 2-3% BNP-ökning kan de ge. Så genom att man inte jobbar med elprisområde eller tillgången på el utifrån de perspektiven som vi har lyft fram här i radioprogrammet och som regionen kontinuerligt lyfter med och mot staten, ja, då riskerar vi att de här investeringarna kommer att utebli.
Nej, visst. Nej. Man verkar sätta, regeringen verkar sätta pengarna på annat, skattesänkningar till exempel.
Ja, men det känns så. Jag ska vara fullt också öppen med att säga att det har skett vissa förbättringar. Till exempel har staten och Vattenfall och andra aktörer jobbat i det som kallas Luleåmodellen. Där har man, genom att jobba med företagen och titta på, här har kanske ett företag A sökt att vi behöver den här antalet energi för det här företaget. Och då kanske man har tagit i lite. Och i den här modellen har man tillsammans jobbat för att sänka det och titta vad är det som faktiskt behövt. Och bara genom att jobba i Luleåområdet så har man kunnat sänka effektbehovet med över 1000 megawatt, och det är ju en kärnkraftsreaktor. Ja. Alltså så stora mängder där vi pratar om. Så det sker också sådana positiva saker. Svenska kraftnät har också aviserat att det ska byggas den här kapacitetsöverföringen. Så det sker positiva saker, men alldeles för lite kopplat till långsiktigheten i elpriset. Tillgången börjar man jobba med, det går alldeles för sakta. Men just den här långsiktiga spelregler för företagen, det är en oro för alla. För det handlar ju om att de ska vara konkurrenskraftiga då jämfört med andra länder som då kommer kunna ha billigare kostnader för el. Och då är det ju risk att de här investeringarna sätts i andra länder istället för i norra Sverige.
Här skulle det nog behövas en del, det jag brukar kalla för politisk pedagogik. Ja. Att det här är ju stora komplexa frågor, men det gäller att få folk att förstå helhet. Det alla förstår, det är de två elräkningarna i januari. Då ser man att det har hänt någonting. Men det är en jättestor fråga.
Det är jättestor. Och jag inser när jag pratar också om det här, eller nu när vi diskuterar, att det är ganska komplicerade frågor och man måste sätta sig in i det mycket. Men det man behöver förstå är att vi har ett överskott av el idag. Men om de här gröna omställningsprojekten ska genomföras så behöver vi förbruka 5 gånger mer energi än vad vi gör idag. I bara Gällivare och Kiruna behöver förbruka dubbelt så mycket än hela Sverige gör idag för att kunna driva igenom hybridsatsningarna. Och då behöver staten ta ansvar. Ett sånt del är också att se till att när riksintressen står mot varandra så måste man få vägledning. Vad är det som ska gå före? För om vi bara ska ta Försvarsmakten som ett exempel, så har ju de satt riksintresse för lågflygsområde över hela Norrbotten och halva Västerbotten. Och det skulle ju innebära att man exempelvis inte skulle kunna bygga några större stolpöverföringar och inte heller vindkraftsnurror. Och det är ju orimligt att det är hela Norrbotten som är ett sånt riksintresse, så att vi aldrig skulle kunna bygga vindkraft. Jag vet att det finns olika åsikter om det, men när vi vet att vindkraft kommer vara avgörande för att kunna driva igenom exempelvis omställningen i LKAB, ja, men då måste vi också ta ansvar för att se till att åtminstone utreda vilka områden som skulle vara möjliga för att bygga vindkraft. Och det hindras ju idag av att staten bara säger, eller Försvarsmakten bara säger, nej, det där går inte. Utan de måste också tvingas att sitta vid bordet och prata med de som vill etablera. Annars kommer vi aldrig kunna lösa det här stora behovet av energi.
Nej, och det är väl bara staten som kan tvinga alla till bordet, så att säga.
Så är det.
Styr över alltihopa.
Och jag vill också säga, jag tror inte alla gånger att Försvarsmakten är ointresserad av det, men de behöver ju resurser. För det kommer ju in oerhört stor mängd ansökningar om olika projekt, saker som de behöver ta ställning till. Så här behöver vi ju gemensamt i politiken se till att de myndigheter som ska hantera de här sakerna också får behöriga, alltså tillräckliga resurser för att kunna hantera ansökningarna. För återigen så är ju det avgörande för att vi ska kunna ha jobb och tillväxt. Jag tänker, LKABs omställning handlar ju inte bara om att gå från det här fossilfritt stål för att det är miljövänligt, utan om de inte gör det kommer de inte vara konkurrenskraftiga. Nej. För då kommer ju andra företag gå om dem. Så oavsett vad man tycker om klimatfrågan, jag tycker den är jätteviktig, vi behöver sänka våra utsläpp. Men även om man bara tänker på jobbsidan, så behöver ju det här genomföras, för annars är inte våra industrier konkurrenskraftiga längre.
Nej, och det är ju faktiskt vad LKAB också säger, att det har med konkurrens. Men nu ska vi be oss ut i världen, nu ska vi be oss västerut, till Minnesota tror jag.
Ja.
Och de stora händelserna där, vad är det för låt du ska ha nu?
Ja, händer ju en del fruktansvärda saker i Minnesota, där ICE, den här migrationspoliserna, helt täckta så att man inte vet egentligen vad de tillhör, har gjort ett antal dödsskjutningar och ett antal andra väldigt tveksamma insatser. Och Bruce Springsteen, en av mina favoritartister, har skrivit en låt om alla de händelserna som nu sker och det fruktansvärda som man tillåter ske där. Och den heter The Streets of Minneapolis av Bruce Springsteen.
Through the winter's ice and cold, down Nicollet Avenue, a city of flame fought fire and ice neath an occupier's boots. King Trump's private army from the DHS, guns belted to their coats, came to Minneapolis to enforce the law, or so their story goes. Against smoke and rubber bullets, in the dawn's early light, citizens stood for justice, their voices ringing through the night. And there were bloody footprints where mercy should have stood, and two dead left to die on snow-filled streets, Alex Pretty and Renee Good. Oh, Minneapolis, I hear your voice singing through the bloody mist. We'll take our stand for this land and the stranger in our midst. Here in our home they killed and roamed in the winter of 26. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. Trump's federal thugs beat upon his face and his chest. Then we heard the gunshots, and Alex Pretty lay in the snow dead. Their claim was self-defense, sir, just don't believe your eyes. It's our blood and bones and these whistles and phones against Miller and Nome's dirty lies. Oh, I'm Minneapolis, I hear your voice crying through the bloody mist. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. They say they're here to uphold the law, but they trample on our rights. If your skin is black or brown, my friend, you can be questioned or deported on sight. In our chance of ICE out now, our city's heart and soul persists. Through broken glass and bloody tears on the streets of Minneapolis. Oh, I'm Minneapolis, I hear your voice singing through the bloody mist. Here in our home they killed and roamed in the winter of 26. We'll take our stand. Remember the names of those who died of those who died on the streets of Minneapolis.
Ja, Johannes, nu ska vi prata EU-politik och kultur.
Ja, men absolut. Vi ska börja med kultur, men ja. EU-politiken tar vi upp för att vi pratade om det här med hur saker och ting hänger ihop. Mm. Och vi pratade om det lokala, det regionala och det nationella. Men vi har ju också EU-nivån som också hänger ihop. Mm. Ungefär 60% brukar man lite slarvigt säga av det vi behandlar i kommunfullmäktige är ärenden som har börjat eller påverkats av EU-parlamentet. Och då är det ju också viktigt att vi även pratar om den politiken. Nu är ju inte det val till EU-parlamentet den här perioden, men vi ska ändå prata lite grann om vad som påverkar.
Ja, ett exempel på att EU spelar roll, det var när vi inledde så pratade vi in att vem som står för programmet, det är ju ett EU-direktiv, precis.
Det är ju extremt tydligt.
Och skälet är ju, och det är ju ett schysst skäl att alla ska veta vem som gör programmet, det ska inte vara några trollfabriker som gör det.
Absolut.
Så att det kom från EU, men nu kan vi fortsätta.
Nej, men jag tänkte bara prata lite mer om kulturen och också säga att vi har ju ett läge i regionen där vi har haft besvärligt med ekonomin och sjukvården. I och med att vi har gjort stora förändringar för att kunna hantera fortfarande effekter av det som hände med corona, men också den tidigare omställningen som gjordes av den förra regionledningen, så är också kostnaderna i samklang också med naturligtvis den ökade inflationen som har varit under perioden ökat våra kostnader. Men trots att vi har haft en besvärlig ekonomi där så har vi vågat satsa på kulturen. Och det gör vi också av den anledningen till att ska vi få de här 30 000 nya människorna att komma hit, ta jobben, då ska man också bo och verka. Och vi vet att kulturen är en viktig del av det här samhällsbygget. Så att ha tillgång till saker att göra, både när det gäller fritidssysselsättning som idrott, men också kulturen som regionen håller på med, då är det viktigt att vi skapar förutsättningar för våra kommuner inom regionen att vara attraktiva. Så en satsning som vi har gjort är att vi har satsat nästan 900 000 ökning till Norrbottens teatern för att de ska kunna göra ett barnteatercentrum. Och där är det tanken att det ska kunna vara upp till 50 teatergrupper för barn och unga runt om i länet, inte bara i Luleå, utan att det ska kunna skapas en sån förutsättning. Man har då också sett till att det finns en lokal för detta i teaterhuset i Luleå där man samverkar då både med Luleå stads och tillsammans med Norrbottensteatern som en professionell skådespelarinstitution. Mm. Vi har också satsat pengar på museiverksamhet. Vi har ökat bidraget 600 000 kronor till Silvermuseet i Arjeplog. För det är ett museum som både tillgängliggör samiskt silver och den lokala historien. Men också se till att det finns forskning. Och att man i en kommun som Arjeplog med under 3000 invånare också kan ha forskningsjobb på hög nivå är viktigt för regionen. Så därför gör vi en satsning på 600 000 där. Vi har också gjort en satsning på 350 000 kronor på Filmpool Nord. Där vi riktar den till Filmriket som är en satsning för att få barn och unga intresserade av film och filmbranschen. Filmriket kallas den. Så vi har gjort sådana här satsningar så tillsammans kopplat till både kultur och folkbildning så gjorde vi en satsning i budgeten på över 7,2 miljoner. Och det tänker jag är viktigt att lyfta upp vad det skapar. För det handlar helt enkelt om att vill vi att folk ska flytta till Norrbotten då måste det finnas saker att göra. Men det handlar också om det här med att kunna ta sig inom länet. Men om man flyttar utifrån så vill man ju oftast kunna ta sig hem på bemärkelsedagar till sin släkt. Så därför måste de här kollektivtrafikfrågorna också lösas. Så vi har ju tilläggsfinansierat när staten har dragit undan de här 83 miljonerna till Norrtåg. Så har vi ju tilläggsfinansierat från regionen. Så vi ser på 3 år har vi ökat finansieringen av kollektivtrafiken med över 50% på 3 år. Alltså av den hela summan. Vi har ju över 1,7 miljoner resenärer i Norrbotten som använder kollektivtrafiken för att kunna ta sig till och från Norrbotten men också inom Norrbotten. Så att det är otroligt viktig satsning.
Slår man ihop det så blir det stora mängder.
Och vi ska göra någon gång ett program där vi bara ska prata om trafiken som kanske låter jättetråkigt på ytan. Men det här är också ett komplext område för alla kommuner som har egen trafik som till exempel Gällivare har egentligen lämnat över ansvaret till den regionala kollektivtrafikmyndigheten att bedriva kollektivtrafik på deras vägnar. Och det här tänker jag förtjänar ett program att pratas om, för att den är ju viktig.
Jo.
För att få saker att gå ihop.
Och en sak som jag tänker är jätteviktig, det är ju det här med tågen mellan Kiruna, Gällivare och Luleå. Mm. Alltså när de funkar, och i det mesta funkar de ju faktiskt, så att det går ju väldigt snabbt. Det knyter ju ihop länet, så att vi åker ju ibland till Luleå på en teaterföreställning och passar på att göra någonting annat. Nu har vi ju barn där också, men att Norrbotten hör ihop.
Ja, men det är ju det, och det ska vara lättillgängligt. Sen är det klart att har man haft en dålig upplevelse i kollektivtrafiken, så lever det kvar mycket längre än när det har varit någonting positivt. Det vill säga, har ett tåg blivit inställt eller ersatt med buss, så lever den känslan kvar mycket längre än alla de gånger när man faktiskt har kommit i tid. Jag hade ett sånt exempel där vi har en person som bor i Kiruna som är i vår regiongrupp, som sa på ett möte: ja, tågen går aldrig i tid. Idag också var det försenat, och jag var tvungen att säga: jag sitter ju här på mötet och har åkt med tåget. Det var inte försenat. Men så blir bilden liksom, att det alltid är försenat för att man själv har varit med. Och jag vill vara väldigt noga. Vi ska se till att saker och ting går i tid, att saker inte ställs in. Men vi måste också våga se att i de allra, allra flesta fallen så går det i tid. Jag hade också ett exempel på när jag åkte tåg från Luleå för några veckor sedan. Då var vi 40 minuter försenade från Boden. Men den tiden körde de in. Så tiden jag skulle vara hemma i Gällivare blev ungefär samma, oavsett om vi hade stått 40 minuter längre i Boden.
Jo, det har jag också varit med om, att vi var sen iväg, men vi var framme i tid.
Jo, så att många gånger så måste man också våga se på helheten.
Ja, man tänkte ibland, undrar om de tog någon genväg. finns det sådana?
Eller så tänker man, varför i helvete tar det så lång tid annars om de har den här marginalen? Men det har ju med tågmöten och allt möjligt sånt om trafiken, för det här är ju en av våra mest trafikerade banor, Malmbanan. Ja, vi har ju sjömatexporten som går 250 000 ton från norra Norge. Vi har en dagligvaruhandeln till Norge som försörjs inom den banan. Vi har LKAB, Viscaria och så vidare. Så det finns ett stort behov. Men vi ska gå in på EU-politiken, så får vi återkomma.
Det får du ta ganska kvickt, för vi har inte så mycket tid på.
Nej, men bara för att göra en liten koppling till det just nu, så jag som är ordförande för regionala utvecklingsnämnden ser ju att när man håller nu på från EU-institutionen och tittar på att förändra från de 14 fonderna vi har idag till att man vill göra nationella kuvert, så betyder det att det är bra att man förenklar regelverket, men samtidigt så får det inte bli så att det blir svårare för små aktörer att söka projekt. Och det vi är orolig för när det blir ett nationellt kuvert är att vi på regional nivå inte ska få vara med och skriva de här programmen. För det är programmen som avgör om man sen kan söka pengar för ett visst projekt. Och är inte de regionala aktörerna med och skriver programmen, ja, då kan det bli svårt också att göra ansökningar, eftersom att då blir ju skrivningarna utifrån ett nationellt tolkning om vad som behövs. Medan vi ser att här i norr så vet vi mer specifikt vad vi behöver göra för projekt för att vi ska komma vidare med regional utveckling, på samma sätt som i Västerbotten, Västernorrland och egentligen Härjedalen. Men om man skriver nationella program så är vi oroliga att man ska skriva utifrån där vars det finns mest människor. Alltså Göteborg, Skåne, Stockholm. Så det är någonting som vi kämpar väldigt hårt med nu, att få EU-institutionerna att förstå att den regionala rösten måste höras, inte att någon annan ska tolkas när man skriver programmen som påverkar EU. Eller vår förmåga att söka EU-medel, ska jag säga. Och det är också någonting som vi tar till den nationella nivån och pratar. När jag åker på politikerforum, som det heter, där vi träffas både statsråd och statssekreterare för att diskutera aktuella frågor. Och jag var på ett sånt möte förra fredagen där vi både pratade om energiförsörjningen, som jag var inne på, men också den här framtiden med EU-fonderna, som är otroligt viktiga. Att man ser till att vi kommer höras och inte att någon annan tolkar det. För det handlar om vår förmåga att se till att skapa de här projekten i Norrbotten som gör att vi kan komma vidare med tillväxt och skapa nya jobb.
Ja.
Men vi får återkomma till det någon lite längre stund, för nu börjar tiden runna ut, eller hur?
Jo, ni säger ju kontrollrummet, han hör ju hur många fingrar. En finger betyder en minut ungefär, så då vet vi att det blir. Men vi ska återkomma lite längre fram till de här stora frågorna. Och du kommer vara med om ett annat problem där vi pratar om de här traditionella landstingsfrågorna, sjukvård och sådana saker. Men det ska vi ta i eftermiddag. Men nu tackar vi för idag. Det här programmet kommer att sändas den här veckan på onsdag och torsdag.
Tack Thomas. Mm.